Podplay.
Live från Studio 1, det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde. Jag heter Messiah Hallberg.
Klara Doktorov.
John Wilander Lambrell.
Jag minns ju sista gången jag pratade med Lennart.
Med Lennart?
Lennart Hyland. jo, han sa, han låg ju, det var på hans dödsbädd. Och han låg, och jag var där, jag var ju där och besökte, för jag kände ju Lennart lite grann. Och då kom hans fru fram till mig, Tuss, som hon hette.
Va?
Tuss Hyland. Och hon sa att Lennart har några sista ord. Mm-hmm. Och så går jag in i det här rummet, han ligger där i en sån här sjukhusrock, och så viskar någonting nästan ohörbart. Han säger så här, och jag böjer mitt lilla öra mot hans mun. Lennart, sist, det här är legendarisk, han är lätt Hylands hörna då, ja. Mellan 62-83, det är 20 år, ja. Så han bara, Messias minut, gör det bara. Och sen dog han.
Ja, ah. Det här var ju 93, han dog 93.
Ja, ah, jag var 9 år gammal, jag minns det som igår.
Och då var ni vänner, du och han, det är ju nästan obehagligt.
Ja, det är så jag minns det i alla fall. Vi har givetvis laddat med en ny Messias minut även idag. Det är ett powerpackat onsdagsprogram. Vi har även John som har tagit med sig sin stora ekologiska jombola insmord och redo. Och sen har Klara precis fått ett samtal, ja, som förändrar hennes liv. Vi befinner oss i Stockholm, Sverige. Klara Doktorov, du har precis fått ett samtal som jag märkte på att det var något ganska speciellt. Berätta, vad sa de?
Ja, men vi satt ju ett möte här på mediehuset där vi gör podden. Och så ringer det från ett dolt nummer och då tänker jag, fan, nu måste jag svara. Och svara, så är det en kvinnlig polis som ringer från Enköping och säger att de har hittat min bil. Min Volkswagen ID4.
Den som inledde hela, den som vi eftersökte, ja, den första minuten av...
Jag vet.
Men okay. Grattis.
Ja, men eller hur? Och jag började ju nästan gråta och sa att jag var så glad. Tänk att det var roligt för henne också, för inget kul samtal för en gångs skull.
Ja, just det. Bland alla dödsfall måste jag inrapportera. Ja, det, ja.
Precis. Ja. Bilen står prydligt uppställd nere vid då stationen, i tågstationen i Enköping. Och den har 2 parkeringsbyter. Så jag är också lite fundersam över att inte en enda parkeringsvakt fundera på, när det redan sitter en parkeringsbot, att faktiskt slå på,
ja, men,
bilen.
Ja, men blir inte negativ nu. Nu ska vi vara glada.
Nej, ja, jag vet.
Men du skyller på parkeringsvakterna. Ja, men de har väl inte gjort något?
Är det inte lite märkligt att de inte samkör sitt system med stulna bilar? Så istället för att sätta 2 parkeringsboter så vet de att, fan, den är i stulen. Ja, nej, men jag är skitglad.
Grattis.
Ja, jag undrar bara, det här kanske ni kan svara på. Ja. Jag hade lite hoppats att den inte skulle bli hittad, för jag tycker att det är ganska obehagligt att jag sitter en man, förmodligen. Jag tänker att det är en man, det är alltid ett män som snor bilar. Det är min fördom.
Ja, det är nog ganska...
Som jag inte känner i den här bilen, och snuska sig kanske, pets i näsen, fise, vad han nu än har gjort. Jag tycker det är lite äcklig känsla. Att jag,
men
inte
vilken
vet...
skick var bilen i då?
Det är en fin trick.
Men vad, han har bara stulit den och sen lämnat den?
Han hade bråttom till Enköping. Staden med sloganen Sveriges närmaste stad. Varje gång jag är där tänker jag, närmast till vad?
Nej, det känns inte som man är nära någonting.
Nej,
när man är där.
Det känns som man är jättelångt från allting.
Känner man så nära.
Enköping, dödens stad.
Tror ni det var därför han åkte dit?
Nej, men det är det de menar. Sveriges närmaste stad till döden, Enköping.
Nu ska vi, alla som lyssnar på Enköping, vi tycker ni är en kanonstad, ja. Men det är en lite konstig slogan jag satt på. Det är bara det jag säger.
Ja.
Mm. Ja, men grattis då, Klara.
Tack.
Other breaking news efter Klaras bil. Världen håller på att gå under. Vi toppade inte dagens sändning, den låg på andra plats. I veckan drog det igång då ödesmötet för klimatet i Glasgow, Skottland. 30 000 människor samlas där nu under 2 veckor för att ta nästa steg då i klimatfrågan. Vilka åtgärder ska göras? Man har ju Parisavtalet och det ska man liksom inte korrigera. Man ska bara försöka komma fram till vilka åtgärder då man ska göra. 30 000 människor samlas i Glasgow. Beslutsfattare, förhandlare, klimatexperter, politiker, representanter för stora städer, företag och journalister. Inga inbjudningar till någon av oss 3.
Nej.
Det är ju konstigt det där ändå. Och lite signifikativt är det inte det? Att vi toppar med din stulna bil. Varför är jordens undergång så fruktansvärt jävla osexigt?
Nej, inte vet.
Det konstigt?
Nej, jag vet.
Men jag vet varför.
Du vet varför?
Jag vet varför.
Vill du?
Jag vet varför.
Är det därför du har dragit in din stora ekologiska jombola i syn?
Nej.
Är det därför du har smort in den hela morgonen?
Jag vill inte att du säger ekologisk jombola.
Jag kör igång här nu bara.
Du förstör ekologiskt.
Många, alltså... Det här...
Kom närmare, var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt när vi spelar på vår jombola.
Du försökte att komma undan den. Men det kan inte.
Ja. Det här sägs ju, som du sa, med så här, vara kanske den sista stora chansen för världen att rädda klimatet. den här konferensen i Glasgow. Och många politiker, klimatdebattörer är ju ute och uttalar sig i media i samband med det här. Men det är något som liksom skaver, tycker jag. Och det är argumenten från de här debattörerna och politikerna. Alltså alla vet vi ju att global uppvärmning är en grej och så vidare. Men jag tycker inte att de här personerna använder de skarpaste argumenten.
Nej.
Okej.
För först så kan vi höra Stefan Löfven då till exempel, som talade på den här konferensen i Glasgow. Vi kan lyssna på honom.
Let's make this conference a success. Let's deliver on our commitments. Let's help each other and let us listen to our children and our youth, what they are urging us to do. Thank you.
Han menar alltså att vi måste lyssna på vad barnen säger.
Ja.
Det är hans argument.
Det är märkligt, för man skulle lyssna på vad min son säger till exempel. Då skulle det bara vara fri skärmtid till alla. Jag vet inte hur det skulle rädda jorden.
Nej, men jag tänkte ändå, kanske han har någon poäng. Så jag frågade några barn i min närhet då om vad de tyckte då. Eftersom det var det som Löfven tyckte vi skulle göra, så spelade jag in det så vi kan höra. Han bara lyssnade på. Ja, så Stefan Löfven tycker att det här ska vi lyssna på då. Jag vet inte riktigt vad man ska göra med det här, men nej, det tycker han. Så där argumentet. Sen har ju Svenska Dagbladet intervjuat en professor i geokemi och som är chef för det här Bolincentret då. Det är någon slags paraplyorganisation med över 400 personer som forskar då inom områden kopplade till jordens klimat. Han heter Alastair Skelton. Och han säger så här, här är hans argument då. Det vi älskar håller på att försvinna. Om 20 år finns det sannolikt inte längre snötäckta vintrar i Stockholm. Har vi rätt att ta vintern från våra barn och barnbarn? Alltså argumentet, det är väl inte det värsta. Ingen mer vinter, men fan vill ha vinter? Alltså är det någon som går runt nu i början på november och tänker nu börjar det bästa halvåret? Alltså jag förstår att folk ibland säger det så här, ja men jag gillar vintern och så här, men det är väl någon slags självbevarelsedrift bara.
Ja men verkligen, det är väl ett större problem att veta vad vi ska göra av alla de flyktingarna som kommer från områden som kommer att ligga under fucking vatten.
Det hade väl varit ett bättre argument. Men då, hittills då har vi då argumenten om att så här, lyssna på barnen och då att så här, vintern kan försvinna.
Aj.
Men till sist då, så kanske det märkligaste argumentet av dem alla, Gunhild Stordalen, Petter Stordalens ex och känd för mycket annat såklart. Hon är ju en klimataktivist då. Hon blev nyligen intervjuad i Framgångspodden. Hon har ju liksom haft ett engagemang inom det här. Hon är också vd i miljöstiftelsen Green Nudge och styrelseledamot i ett flertal företag och som arbetar för en klimatsmart och hållbar utveckling. Så hon vet ju vad hon pratar om. Och hon har större klimatångest än någonsin. Vi kan lyssna på henne bara.
Min klimaangst är starkare än någonsinne. Jag känner att jag går runt med hjärt i halsen och bara, jag bara vet att Greta Thunberg, hon har rätt. Our house is on fire.
Alltså hon har då, om man inte riktigt förstår norska, så säger hon, vi har större klimatångest än någonsin, säger Gunhild Stordalen precis innan den här konferensen då. Och man märker här att Gunhild har slipat argumenten, för hon vill dra en historia då som verkligen exemplifierar det här med global uppvärmningen. Och så hon vill liksom sätta det i ett exempel som vi alla kan förstå då.
Men det är liksom den frosken i detta vannet som varmes upp långsamt. Det är väl ganska beskrivande för den situationen vi befinner oss i. Hvis du lar en frosk sitta i en bøtte med vann och värmer den upp långsamt, så
vad är en frosk för något?
A frog. En groda i en bøtte med vatten, och du värmer denne frosken upp igenom vannet till den koker ihjäl. Den evner ikke att hoppa ut för det är för sent. Men hvis du slipper frosken upp i en bøtte med varmt vann, så spretter den ut med en gång.
Det kanske är lite oförståeligt då, men det låter ju ganska skakande här. Alltså hon eller man har gjort något slags experiment med en groda som inte känner att den kokas ihjäl då långsamt.
Vem är grodan?
Ja, men de har väl gjort något experiment då, antar jag, eftersom hon exemplifierar med en riktig groda. För det är ju så här, ja, det är ett starkt exempel då. Eller?
Men hvis du slipper frosken upp i en bøtte med varmt vann, så spretter den ut med en gång. Denne historien är inte sann, men
Den är inte sann.
Nej.
Hon berättar en oförståelig norsk grodhistoria som inte ens är sann. Vad är det här för jävla argument? Det är det här hon använder? Så vi har en statsminister som tycker att vi ska lyssna på små barn, en professor som tycker att depressionernas årstid måste bevaras till varje pris, och en oförståelig norsk grodhistoria som dessutom inte är sann. Jag är inte helt säker på att de här argumenten kommer att bidra till att rädda planeten, men vad vet jag?
Men hörni, okej, jag har ett riktigt argument.
Ja.
Jag såg en karta över vad som kommer hända om inlandsisarna smälter. Och då kommer alltså Danmark ligga helt och hållet under vatten.
Just det.
Men Danmark
det också, det är väl, upphör. Vem bryr sig om det? Är väl jättebra. Det är det. Ja, men det är väl bra. Eller vadå?
Alltså, du tycker att det är bra?
Du måste slipa argumenten. Du också, Clara.
är på TDM, vi drar i vårt strå till stacken, vi tar vårt ansvar. Vad kan vi göra för att påverka den globala uppvärmningen? Ja, vi kan berätta i alla fall hur vädret kommer att bli. How's the weather? How's the weather? How's the weather today? Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it snowy? How's the weather today? Ja, det är november och nu börjar man märka att hösten är här. Det kan bli extra kyligt, speciellt när solen går ner.
Åh, burr.
Ja, men ta på en extra tröja. Här är dagens minut. Jag tänkte prata om det absolut svenskaste vi har. Men jag vet inte om ni hörde det här, i måndag så dömdes ju rapparen Dre Lo. Han dömdes i alla fall till ett års fängelse för butiksrån. Den 18 augusti i år gick då den 27-åriga rapparen och flera andra män in i butiken Akalla direkten, där de tog godis, snus och cigaretter för över 5000 kronor. Och det är ganska hemskt såklart för han som hade butiken. Det kan man, först anmälde han det här och sen så visade det sig att han sa nej, men Dre Lo får handla här på kredit när han vill.
Han blev hotad.
Man kan ju misstänka det har inte klarlagts. Men nej, det visade sig sen då att rapparen hade samröre med några killar från Husbys hyenor. Mm-hmm. Och det vet man ju, jag vet inte mycket om hyenasläktet, men man vet ju att av alla hyenor som man kan få in i sin butik är just Husbys hyenor de absolut värsta. Jag vet inte om ni har sett den här rapparen, men jag har läst då ganska taskiga skämt på nätet om det här. Skämt som faktiskt är under min värdighet att upprepa och dra. Skämt som, ja, man kan se på Dre Lo att han ofta är sugen på smågodis. Sådana, den typen av skämt kommer jag inte dra i det här programmet. Då får man be sig till avskrädeshögen Twitter för den typen av skämt som säger, ja men titta på honom, han har säkert tryckt ett par Twix redan tidigare idag. Den typen av skämt kommer vi inte dra här.
Twix också.
Ja. Men jag säger nu att om, jag vet inte om det var så, men om det var något så att han var sugen på smågodis när han gick in då på Akalla direkten, så är det inte konstigt. För smågodis är ju faktiskt det svenskaste vi har och känner till. Mm. Jag vet det här, för jag var ute då i helgen på Halloween och skulle köpa på mig just godis. Och då var jag på en sån stor, det finns ju de här stora godisbutikerna kvar fortfarande som bara har godis, så de är ju jäkligt härliga tycker jag. Ja. Och då var jag där tillsammans med massa andra svenskar, och där inne var då kanske den bästa reklamkampanjen som ni har någonsin har sett. Det här var någonting som 100% av alla som gick in i butiken gick ut med det här. Okay? Mm. Det var en stor annonstavla då, och kampanjen hette Maxa guldburken, 99 kronor styck. Fyll burken med godis, inom parentes, locket måste gå att stänga. Alltså en stor pappburk som man fick fylla med godis. Det kostar 99 kronor oavsett vikt.
Just det.
Och parentesen då, det var, jag tror att parentesen här var det briljanta. Locket måste gå att stänga. För då tänker alla som går in, ah, challenge accepted. Här kan jag tjäna pengar.
Hur mycket kan jag trycka ner?
Ja, hur mycket kan jag trycka ner? Hur mycket, om jag lägger det på olika sätt, om jag är smart, om jag lägger liksom mjukt godis högst upp så kan jag pressa. Och det här nappade alla på. Och det här var ju då det briljanta, för alla jävlar i den där butiken stod och höll en sån här guldburk. Det var mina två barn. Det var en gammal tant som ramlade ut ur butiken. Man tänkte, lever du tant? Ja, det gjorde hon. För hon ramlade ut ur butiken med en guldburk, samt som hon höll då sin hand som pressade ner locket, för hon hade precis lurat till sig en extra. Så att alla var på det här. Och jag skrek till mina barn. Det här blev lite konstigt, men jag skrek för jag stod vid kassan och var lite stressad. Jag sa så här: plocka på rejält nu om tiggarna kommer tillbaka.
Nej,
jo,
nej.
Jo, och då ser
så
jag,
kan det väl inte säga
jag sa
för
det,
barnen.
Jag, nej men, klar, lyssna, jag sa ju det. Och så vände sig alla om, och då förstod jag att jag fick förklara. För vi hade haft barn som kom förbi dagen innan och tiggde godis.
Bus eller godis.
Ja.
Det var
det jag menade. Det lät ju bara däremot som att jag var ute och fyllde stans alla tiggares mössor, inte med kontanter utan med cigarotter. Men det är inte det jag gjorde. Ja. Men alla var där, tanterna var där, vanliga svennebananfamiljer, några olika gott ungdomar och även ett gäng förortskillar. Och jag kände dem inte, men de såg ut som att de alla kunde vara medlemmar i Husbys hyenor. Jag frågade inte, för jag vet hur vildsinta hyenor kan vara när de har just sötsug. Fråga bara Dre Lo. Men de var i alla fall där och plockade åt sig godis. Och det var så fint att vi alla kunde enas kring det här. Man pratar ju ofta om integration i Sverige och så där. Jag tror att just lösgodiset, som faktiskt är en svensk uppfinning. Mm. Det fanns ju inte någonstans i världen, den här typen av plockgodis.
Är det sant?
Ja.
Av en anledning kanske.
Ja, det var han som startade Candy King tror jag, som tog det här, och folk sa såhär, kommer det här verkligen funka? Och han sa, jag tror på det här. Och nu är han ju såklart mångmiljonär och det finns över hela världen.
Godismiljardär.
Ja. 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 Så nej, vi vet inte om Dre Lo gick till Akalla direkt för att han var sugen på smågodis. Men om han hade varit det, hade det varit det ultimata beviset på att gangsterrappen inte är en värld som står utanför det svenska samhället, utan att gangsterrappen numera är fullt integrerad i Sverige. Nam nam, Dre Lo. Nu tänkte jag vi kunde diskutera nästa brottsling med godiskoppling. Klara Doktor, du har läst lite om Dumle.
Exakt, jag pratade då om Mehdi Dumle Sacit, som var ett reportage om i Expressen här. Ett porträtt kan man säga här i förra veckan. Bland annat så sa han då orden "låt oss äta varandra tills vi är slut". Och med det blir då citat, låt folk skjuta varandra, stör inte dem. Det är inte en Kalle eller en Fredrik som dör. Det är folk som själva skapat problem och som gjort knas. Så att vi ska alltså låta gängen ha ihjäl varandra. Sachit ingår ju då i det ökända rinkebynätverket Dödspatrullen. Och ska ha då varit med Einar när han blev mördad i Hammarby Sjöstad då.
Ja, precis. Nej, han var ju det. Det var därför Expressen var så jäkla pigga på att trycka ut det här. För att de gjorde tydligen den här intervjun med honom några veckor innan.
Jaha.
Och sen visade sig då att han var med Einar vid mordtillfället. Och då blev det ju såklart...
Ravaldre, ja.
Otroligt klickvänligt också, såklart. De tänker, vi har ju den här
inställningen. Ja. Ja, de låste ju in den här artikeln ganska snabbt. Jag hann inte ens läsa den innan de låste in den bakom betalvägg. Och du gjorde ju det, Messiah, eller hur? Vad är dina tankar sådär liksom efter?
Det är så att säga, båda sidor har ju fått säga sitt. Ja. Det finns ju journalister som hävdar att det är en viktig publicering och att man ska tänka på konsekvensneutralitet, och oavsett vad det blir för konsekvenser ska man belysa, alla ska få komma till tals och sådär. Och så kan man ju tycka när man såg det. Det är ju väldigt sällan man hör en så här kriminell person som är högst delaktig då i det gängkrig som råder uttala sig. Vi vanliga dödliga svensson får ju inte riktigt den här inblicken. Så att det var ju intressant. Sen andra aspekten då, när de visar upp hans Spotify-profil, att de gör reklam för den och sådär, det kan man väl ifrågasätta.
Och varför de gjorde det då?
Ja, kanske. Och varför man inte heller tog upp allting som den här killen då uppenbarligen vidriga brott som han hade gjort.
Ja, men för det var det också jag läste när jag läste om kritiken runt omkring det här då. Det är då att Expressen inte riktigt har varit tydlig med en dom som finns då mot Sacit. Som bland annat utmålades vara ett övergrepp i artikeln, när det i verkligheten handlar om någonting mycket värre än så. Han är då dömd för grov våldtäkt 2015 efter en gruppvåldtäkt i Järvområdet, och Expressen försvarar publiceringen och säger då att han har viktiga saker att berätta om gängmiljön, om mordet på Einar och kriminella nätverk då. För de här dödspatrullen då slåss tydligen emot det andra Rinkeby-gänget Tjottas. Men jag tyckte det var intressant där när man läste kritiken, för att här är liksom första gången man känner att kritiken kommer från båda hållen. Alltså både från högern och vänstern. Och den är ganska likadan. För att högern då hävdar att det här är någon slags idolisering av en dömd våldtäktsman. Och jag läser i diverse ljusskyggeforum att feminismen skyller på det vita patriarkatet, det är skattretande. Och ord som PK-medias kvinnliga reporter glimrar efter invandrade våldtäktsmän.
Oj. Ja, det är intressant.
Ja. Samtidigt då så säger vänsterfalangen att det här porträttet ger syre då åt rasisternas syn på PK-media och att det förstärker bilden av att media mörkar brott begångna av invandrare just.
Nej, det är ju väldigt många som är kritiska på många sätt. Dels då är det de här journalisterna som jag pratar om som bara hävdar att vi ska publicera vad som helst. Och sen är det många kritiska mot publiceringen så där. Men man kan ju tycka också att det är fascinerande att många av de här... Varför säger ni inte hans namn, människorna? Ja. Fan, varför mörkar ni att det är vad han heter och att det var ursprung? Det är de människor som mest tycker att han inte skulle framstått med namn och bild i Expressen. Alltså, samma människor som tycker
att han inte...
Alltså, det är ju en motsättning i sig. Alltså, så fort någon döms med invandrarbakgrund så säger de så här, jag vill ha namnet. Men nu trycker de ut namnet och säger, det ska inte vara någon namn.
Nej,
alltså, så att det
inte är konsekvent.
Liksom. Nej, det är inte helt konsekvent alltid. Man kan ju ändå ha förståelse för folk som tycker att såna här människor borde inte få uttala sig. Nej. Sen är frågan, ska journalister skita i det och ändå ge en röst? Det de hade kunnat gjort är att de kunde haft honom anonym, tänkte jag.
Ja, det kunde de ha haft. Det tycker jag hade varit bra. Jag såg nu att han hade 14 000 följare på Instagram. Jag tror inte att det här liksom, det är ju ingenting som förstör för honom direkt.
Nej, för jag är då i det facket som tycker att ja, vi måste kunna låta vidriga människor få berätta om den värld de lever i. Liksom. Ja. Så länge en journalist har hand om det. Men det hade ju varit lika intressant även om han hade varit anonym och inte framställd med ansikte, faktiskt.
Ja.
Så att där kanske Expressen inte... Jag vet inte riktigt hur de motiverar just att de måste liksom belysa honom och visa så här ser han ut. Det här är hans smeknamn. Den biten är ju lite... där är jag kanske på sidan av kritik.
Ja.
Har det kommit kritik från någon mer stans?
Här någonstans då. Det här tycker jag. Nu börjar det bli intressant på riktigt. Då ger sig konnoissören Edvard Blom in i debatten.
Edvard Blom?
Edvard Blom!
Ska inte han hålla sig långt borta från någon sån här debatt? Det känns spontant. Det känns som en så allvarlig debatt. Det känns som att Edvard Blom, jag har mest hört honom debattera smör.
Ja, men han ska också lansera en ny glögg nu. Så han kanske vill ha lite medieutrymme också.
Ja, det är därför. För att det är precis. Det, han,
men
han brukar
hur får
slåss...
han ihop glöggen med det här då?
Jag vet inte. Det är väl det han slåss för, rätten till att mikrovågsugn är en ost och dricker glögg. Och sen så säger han då på Twitter att om det här stämmer, då alltså att Expressen har mörke Satchits våldtäktsdom, då borde Expressen läggas ner.
Jag förstår, han vet att Expressen inte är public service, va? Alltså, jag tror att han tänker att Expressen är någon slags statligt organ. Sen får de ju pressstöd då av staten som många andra medier får. Det kan man ju tycka vad man vill om. Men det är ju ändå, det är inget public service som är att så här, vi är med och beslutar om vad Expressen ska göra. Alltså folket i allmänhet och Edvard Blom kanske inte i synnerhet.
Det är jävla roligt också, så här, en artikel Edvard Blom bara, lägg ner Expressen. Bort med det bara, lägg ner.
Men är han inte en symbol för vår tid? Det är inte det en åsikt som finns där ute, att man är sådär att...
Cancellera skit.
Ja. Har du tänkt att det är cancel culture från Edvard Blom det handlar om här?
Men alla som vill att grejer ska läggas, men man brukar ju ofta höra mot public service då, för att public service då kan ju alla ha en åsikt om, för att man är med och betalar då. Men just när det även börjar liksom behandla andra massmedier som public service, det är då det blir lite konstigt att så här, vi har ingen makt och du har ingen makt att lägga ner Expressen. Du bestämmer dem själv, du bestämmer ägarna.
Det tog eld på riktigt när Edvard Blom gav sig in i debatten om gängkriminaliteten och skyllde allt på Expressen.
Ja, det var en onsdag, lill lördag, imorgon är det torsdag. Jag håller på att försöka boka på en bra musikgäst till fredagen.
Just det.
Spännande.
Tack för att ni har lyssnat. Gå gärna in på iTunes och liknande. Ge oss betyg, recensera oss. Det är bra. Gå in på podplay.com. Lyssna gärna på oss via det. Det är den bästa ljudupplevelsen, säger folk.
Ja, men det är
just det. Det är lite bättre ljud än andra plattformar, tror jag.
Ja, så är det. thedailymessiah@gmail.com är mejladressen om ni har åsikter. Tyck gärna till, så länge det inte gäller Bianca Ingrossos julkalender, för det har fått nog av. Vi hörs imorgon igen. Tack. Tack för att ni gör oss till den succé som vi faktiskt har blivit på så här kort tid. Ni betyder allt, men även vi lite grann. Från Messiah.
Och Klara.
John.
Om vi hörs imorgon. Hej.
Hej. Hej.
Podplay. En del av...